Varmt välkomna till gudstjänst här i Missionskyrkan den här söndagen. Temat är vägen till livet. Jag vill läsa ett litet ord här. O Gud, du som med din sanningsljus leder dem som far vilse in på den rätta vägen. Kom med din nåd till alla som bekänner Kristus så att vi vänder oss från det onda och följer det goda. Medverkar idag gör Per Skönneby som är pastor i sjukhuskyrkan. Särskilt välkommen. Ska predika och även informera om sjukhuskyrkan. Musikkåren spelar som vi redan har hört. Det gläds vi åt. Och Carl-Johan Elg kommer att ha en tacksägelse för en av församlingens medlemmar som har gått bort, Per-Olof Olle Pettersson. Välkomna ni i familjen. Och mötesledare är ju jag, Eva Berntsson. Ni har sett en del pålysningar här på skärmen. Ni är välkomna på kyrkfika efter gudstjänsten. Då blir det också lite mer information om sjukhuskyrkan. Ikväll får ni absolut komma tillbaka, det tycker jag ni ska göra. Då är det söndagsträff med American Hymns. Ett gäng glada grabbar från Byarum och Vaggerustrakten med mera. På tisdag är det sopplunch. På onsdag kväll, det börjar klockan 17, så är det utejobbar dag eller kväll. Ta med dig eget fika. På fredag är det bön klockan 9. Och nästa söndag så är det tillsammansgudstjänst. Och då predikar Ulrika Johansson och vi får lyssna till en barnkör också. Det blir roligt och det är barnvälsignelse. Och efter kyrkfikat då, ungefär vid 11:30 eller strax då, så är det församlingsmöte nästa söndag som ni är välkomna till. Då sjunger vi psalm 827, Se hur gudsvinden bär. Och medan vi sjunger så tar vi upp kollekt. Och det är ju till församlingen. Men vill du också ge en gåva till sjukhuskyrkan så kan du använda församlingens swishnummer när du skriver i meddelanderutan sjukhuskyrkan så vidare befordrar vi det.
Thank you.
Då vill jag läsa den gamla testamentliga texten som är föreslagen för den här söndagen. Och den är hämtad från Jesaja 54, vers 7-10. Ett kort ögonblick övergav jag dig, men i stor kärlek tar jag dig åter. Jag dolde mitt ansikte för dig i häftig vrede ett ögonblick. Men evigt trofast visar jag dig nu min kärlek. Det säger din befriare, Herren. Det är som på Noas tid då jag svor att Noas flod aldrig mer skulle dränka jorden. Så svär jag nu att inte mer vredgas och inte mer rasa mot dig. Om en bergen rubbas och höjderna vacklar ska min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren. Herrens trohet ska inte rubbas mot oss. Låt oss be. Herre, tack för att vi får fira gudstjänst tillsammans. Tack för att du är här och du möter oss var och en i både sorg och glädje. Du vet hur vi har det. Tack för att vi får lämna oss till dig. Och tack Herre, hjälp oss att ha ett öppet sinne och en förväntan på att du kommer till oss var och en. Jesus, jag tackar för den insamlade offergåvan. Ber om välsignelse både över församlingens ekonomi och över sjukhuskyrkan. Tack för vad det får betyda. Välsigna oss. Amen.
Ja, då är det dags för söndags att snart gå iväg. Jag har ju med mig en liten väska här. Så vi ska köra enska bort. Och då vet ni att då måste alla hjälpas åt så det blir rätt. Mm. Men ett gäng barn får gärna hjälpa till. Det gör inte hur många, det spelar ingen roll hur många. En tredje hade varit bra, annars får Ullis hålla. Ja, vi ska se här nu. Här ska vi se.
Kom igen nu. Där.
Ja. Ja, tack för att du kom.
Ni alltså, jag har ju fyra grejer, så vill ett barn tillkomma ja. Så går det bra.
Mm. Här har vi i alla fall, vad har vi där på?
En 10-krona.
Ja, en peng. Mm, den var stor, den är inte äkta. Går inte att använda, bara som du vet. Utan det är bara på ett papper.
Nedladdad från Riksbankens hemsida, så det är så bra det kan bli.
Vad är det för?
Ett lamm.
Precis, det är ett lamm, ett får. Ja. Oj, ska vi se här nu. Kan du ta den? Vad är det?
En sköld, verkar det som. Mm.
Det är nu vi kommer till lilla kruxet. Det är att den fjärde saken ligger inte nedstoppad här.
Ja, det är svårt. Men jag som vet vad det ska vara.
Ja, men Benjamin ingår i den. Som jag ställer mig här. Och så kommer Fredrik upp. Det här är då...
Vad tror ni att ni är för något?
Vi är fader och son.
Jättebra gissat, tror du var rätt.
Helt rätt. Vad har vi här nu? Vi har en...
peng. Lamm.
En sköld. Och...
en pappa och ett barn.
Fadern och son.
Ja. För det första, vad ska bort?
Jag tror det är pengar som ska bort.
Du tror... Varför då?
För på scouterna så hade vi ju med David och då var skölden rustning. Han vaktade ju lamm.
Ja, du vet vad? Den skulle vara rätt. Alla andra söndagar, men inte precis idag.
Nej.
För den var bättre än den vi hade, kan jag säga. Så den förstår jag absolut. Det kunde ju varit David.
Vi kunde ju inte ta den igen när vi körde den i tisdags på scouterna.
Ja.
Men bra.
Spara den till en annan söndag, för den kommer säkert komma tillbaka. Någon annan som har ett förslag? Vad som ska bort? en peng, ett får, en sköld och en pappa och en son. Ingen som får gissa kan man göra. Det gör inte om man gissar fel. Det brukar jag göra ofta. Skölden ska bort. Vill du gissa på varför? Nej. Men vet du vad, Ida? Superbra. Det stämmer, den ska bort. Kan ni då se hur det andra hänger ihop? Vi har en peng, vi har ett får och vi har en pappa och en son.
Är någon som har en teori? En förlorad peng, en förlorad får och en son som gick bort, var det så du sa?
Ja.
Typ, eller han också lite förlorad.
Precis, så är det. Idag ska vi prata om förlorade saker och liknelser på söndags. Det är lite särskilt idag, speciellt för alla åldrar kommer samlas i soffan i storstugan. Så när vi går ut nu så samlas vi i soffan i storstugan allihopa.
Fast ni äldre får stanna kvar om ni vill.
Ja, ni äldre får vara här.
Ja.
Ni kan sitta ner under första delen utav tacksägelsen här. Per-Olof, allas vår Olle Pettersson, Han föddes den 22 februari 1930 och fick hembud den 12 april. 92 år gammal. Han var 18 år då han 1948 blev medlem i vår församling. Det är 76 år sedan det. Då Olle på grund av sjukdom med färdtjänst för bara ett par veckor sedan tvingades lämna hemmet på Smedjegatan 4. Så blev det hans sista resa på jorden. Och han hade gjort många sådana i sitt liv. Men den här gången kom han inte att återse sitt Taberg. Färdtjänstpersonalen som skulle ta honom till Junegården i Jönköping presenterade sig och sa vem de var. Jaha, sa Olle, och jag har varit juniorledare. Det säger mycket om den Olle som vi i församlingen har lärt känna genom många, många år. Och då står viet för oss här, men också för människor engagerade i TMU och församling flera generationer tillbaka. Som juniorledare så tog Olle inte bara med sig Tabergsungdomen ut i världen på många läger och resor. Han tog dem också med på resan som går till himmelen. Det var drivkraften bakom hans engagemang och juniorledarskap, reseledarskap, intendentuppgifter för 300 juniorer på läger i Älvdalen, dit man reste med dem med abonnerade järnvägsvagnar. Men det var också drivkraften bakom hans medverkan i exempelvis Tabergspojkarna på 50-talet, men också senare som ordförande i två omgångar för vår församling, perioderna 1976-82 och 1987-88. Det var också drivkraften bakom att han länge på 1980-talet engagerade sig och tryckte på för att församlingen behövde nya, större, modernare lokaler. Vilket mynnade ut i att han blev byggnadskommitténs ordförande då Bergsgården inköptes och denna kyrka byggdes och senare invigdes 1991. Olles och hela församlingens visioner för denna plats realiserades. Han var också egenföretagare i möbel- och inredningsbranschen. Detta kom väl till pass då han använde sina gåvor och erfarenheter på det området då missionskyrkan växte fram både ut- och invändigt. Men det var nog juniorledaren Olle som gällde vid sista resan från Taberg alltså. Bakom allt detta har inte bara hans herre och frälsare stått bi. Hade jag inte haft Anviol vid min sida så hade det aldrig gått, sa Olle ofta. Och tänk vad många som har Olle att tacka för så mycket. Den vi-känslan som han lyckades sprida i TMU och församling under många år. En vi-känsla som inte minst, vet vi, är viktig i ungdomsåren, i junioråldern. Nu får vi tacka Gud för Olle. Och vi innesluter Ann-Viol, Lotta och hela familjen i våra förböner och i vår omtanke. Så kan församlingen stå upp och vi ska tända ett ljus för Olle här och minnas honom en tyst minut. Vi läser i Romarbrevet 14. Om vi lever, lever vi för Herren. Och om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Och i Filipperbrevet 3. Vårt hemland är himmelen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss. Herren Jesus Kristus. Vi ber. Livets Gud, vi tackar dig för livets gåva och för våra dagar på jorden. Tack för nåden, kärleken som följer oss från livets början till dess slut. Idag tackar vi dig för Olle. Tack för hans gåvor, hans kärlek till dig och till sina medmänniskor. Tack för det han lät sig vara i vår församlingsgemenskap. Välsigna nu och bär Ann-Viol, Lotta och hennes familj i deras saknad. Och låt oss alla få leva beredda för vårt eget uppbrott från detta liv. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen. Begravning för Olle Pettersson sker här i kyrkan fredagen den 3 maj klockan 11. Så sjunger vi psalmen 636, stor är din trofasthet.
Känns ju som man vänder ryggen till några när man står. Nej, absolut, det går bra. Sitt där. Jag ska försöka vara lite... Jag måste ju säga, jag gillar ju en mäktig kyrkolja och sjunga. Men frågan är om inte det här slår kyrkorgen. Sjunga sand till kyrkorgen, till blåsorkester. Oj, oj. Per Sjönneby heter jag. Pastor annars på sjukhuskyrkan här på Rehov. Jag har varit pastor nästa år i 30 år. Nästan 20 av dem så har jag arbetat på institution. Jag har jobbat på sjukhus, jag har jobbat på fängelse. Jag bor i Habo sedan 10 år tillbaka. Hur en dalmas kan hamna i Habo kan man fråga sig. Det är för att frun kommer därifrån. Och så har vi 4 barn och ett av dem bor fortfarande hemma. På Rehov så är jag inte själv, utan vi är 4 som jobbar. Jag har en bild på mina kollegor. Det är Beatrice och Thomas, det är jag och så är det Therese. 2 är från frikyrkan, 2 är från Svenska kyrkan. Beatrice och Thomas är anställda av Svenska kyrkan. Och jag och Therese är anställda av frikyrkan. Vi är en del av den här församlingens arbete. Man skulle kunna säga att sjukhuskyrkan, det är kyrkans närvaro på sjukhuset. Och vad den här närvaron innebär lite mer, det ska jag prata lite mer om på kyrkkaffet. Men jag har fått förmånen att predika här idag. 4:e söndagen efter påsk som vi hörde. Och temat vägen till livet. Hur ser den vägen ut? Kan man välja? Eller blir man tilldelad? Den föreslagna texten som vi ska läsa är från det 16:e kapitlet i Johannes evangeliet. Och den texten finns i något som sträcker sig över 3 kapitel och som kallas för avskedstalet. Och på något sätt kronologiskt så flyttas vi tillbaka nu. Vi är ju efter påsk. Men här är vi innan påsk. Det är ett tal som Jesus håller till sina lärjungar. Och där han försöker förklara vad det är som ska hända. Vad det är de kommer att vara med om. Om gripandet. Domen om uppståndelsen. Men det är inte helt lätt för lärjungarna att förstå detta. Jag läser följande. Jesus säger: en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Då sa några av lärjungarna till varandra: vad menar han när han säger en kort tid och ni ser mig inte längre? Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Och när han säger jag går till fadern. De sa: vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem: ni undrar varför jag sa en kort tid. Och ni ser mig inte längre och ännu en kort tid när ni ska se mig igen. Sannoliken, jag säger er, ni kommer att gråta och klaga, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för när en stund är kommen. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor, i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt. Men jag ska se er igen. Och då ska ni glädjas. Och ingen ska ta er glädje ifrån er. Det är ju helt klart så att lärjungarna står inför något som de inte kunde ana. Det är endast några dagar kvar så ska de, deras liv vändas i rädsla förtvivlan, död, uppgivenhet. När de upplever att den som de satt sin tro och tillit till plötsligt längre inte är där. Och Jesus vet om detta. Han vet om att deras tillvaro kommer att vändas upp och ner. Och på något sätt så försöker han få dem att förstå och ingjuta hopp. Under de här kapitlerna som det här avskedstalet är, så predikar han. Han tjänar dem. Han ber för dem. Ändå förlorar de fotfästet helt. Det är svårt att vara förberedd på en kris. När livet går sönder hamnar vi i förtvivlan, mörker och förvirring. Vi människor, vi är fantastiska på att lära oss att hantera livets situationer. För var dag, för varje vecka, för varje år som går så blir vi lite bättre. Vi lägger erfarenheter till oss i livet. Vi vet hur vi ska hantera det. Det händer den här gången. Nästa gång det händer, då har vi det med oss. Och så bygger vi på den här banken i livet. Är det därför som äldre kanske är lite klokare än oss? Oss yngre, jag menar vi, ja. Kan vara så, när man bygger på den banken. Men det finns också situationer när vi hamnar i livet då det vi har lärt oss att hantera inte räcker till. Våra invanda mönster och strategier räcker inte. Det upplevs som att livet går sönder. Och det är precis som Jesus försöker berätta vad som är viktigt när livet plötsligt blir alldeles för svårt och vägen till livet framåt är omöjlig att se. Jag tänker att när Jesus säger en kort tid så är det ett sätt att försöka förklara för lärjungarna att det kommer perioder i livet av mörker och förtvivlan, men det varar inte för evigt. Kanske bär vi en tro som burit oss i livet, men av olika skäl, nu när livet går sönder, så ställer vi oss frågan, var är Gud? Som mannen, pappan som jag möter på bårhuset för att ta avsked av sin son som allt för plötsligt gick bort. Och han säger, så många kyrkor jag har varit i, så många böner som jag har bett och så många böneljus som jag har tänt. Var är Gud? Den tiden finns, men det kommer också en tid då livet återvänder. De vanligaste, eller en av de vanligaste frågorna jag får när jag möter människor som drabbats av en förlust i livet. När det är så svårt, även fast tiden har gått ett tag, att det här ljuset ska tränga igenom. Så säger man, kommer det alltid att vara så här? Det finns inga mallar för hur du och jag lever oss igenom en kris. Den som vi drabbas av. Vi kan inte säga att det är en kort eller lång tid. Men det går att säga att tiden gör något med oss och hur vi tar oss an livet för vardag. Det jag erfarit under mina 15 år i sjukhuskyrkan, det är att det tar tid. Vi lever ju i en tid där det mesta ska gå ganska fort. Förändringar och omställningar, det är något som vi snabbt ska klara av. Och kanske också ibland så när vi drabbas av förlust och sorgen kommer in i våra liv. Sorgen ser väldigt olika ut. Vi anar familjen som sitter här som sörjer och saknar Olle. En tacksamhet över ett liv som har varit, men också en tomhet som är nu. Men det finns också en sorg när vi med de som allt för tidigt rycks ifrån oss. Och vi har svårt att förstå vad är meningen med det här. Då säger många till mig: det verkar som om alla runt omkring mig, nu har tiden gått ett tag och de har gått vidare. Men för mig själv känns det som att jag är kvar. Jag är mitt i det här fortfarande. Det är fortfarande månad fast tiden har gått så länge, då jag känner det är svårt att kliva upp i sängen. Och nästan att det blir svårare att förhålla sig, inte till sin förlust, utan till sin omgivning som verkar gå i en helt annan takt. Någon har sagt att sorgen, det är inte något som vi ska ha överstökat. Det är ett stycke liv som ska genomlevas. De allra flesta av oss kommer någon gång i livet ha sorgen som en del i vår väg till livet. Det ingår liksom. Tron på Gud som har vandrat samma väg in i döden, den tar inte bort detta i vår liv. Den tar inte bort sorgen och förlusten. Den finns där. Men det berättar något om att det finns någon som går med oss den vägen. Jag tänker att när vi hamnar där, när livet går sönder av olika skäl, så är läkningen, den tid vi behöver, är hjälpt av närvaro av en annan medmänniska. Och där är Jesus förebilden. Vi kommer ihåg att strax efter han har haft det talet ska de gå till Getsemane. Och när Jesus hamnar kanske i den perioden i livet där han har som mest arbetsamt, när ångesten kommer över honom i hans bön i Getsemane, vad gör han då? Jo, lärjungarna stannar där, men han tar med sig 3 stycken. Och säger: kom med mig. Var med mig här. Han säger inte: kom med mig och uppmuntra mig. Han säger inte: kom och ge mig lite svar på det här, varför då? Nej, han säger bara: kom med mig och var med mig. Att inte lösa, inte uppmuntra, inte ha svaren, men att vara här. Någon som orkar stanna kvar, som inte har alla svar, men som sitter kvar och kanske också orkar lyssna på den berättelse som behöver berättas. Det är kyrkans uppgift. Det är din och min uppgift. Ibland tycker vi det är svårt att närma oss en människa som är drabbad. För vi vet ju inte vad vi ska säga eller vad vi ska göra. Det finns en hemlighet i det. Det är att just då, när du och jag kommer liksom tomhänta och möter den som är drabbad, när vi inte har svaren och när vi kanske till och med vågar säga orden: jag vet inte vad jag ska säga. Det är inte orden som räknas, det är då närvaron räknas. Det finns professionellt stöd att få när man är drabbad, absolut. Det finns mediciner som kan hjälpa en vidare på vägen. Men det är särklass viktigaste för en människa som är drabbad är närvaro av en medmänniska. Naturligtvis ska lyhördheten finnas där om att ge utrymme. Men efter ofta tänker jag att det var ingen som kom när alla trodde att det var någon annan som gick. Ibland talar man om ställföreträdande hopp. Det vill säga att man kanske inte orkar och vågar hoppas, men då kan någon annan få göra det. I mitt arbete har jag nästan kommit att tänka på att det finns något som kan kallas för ställföreträdande tro. Jag möter ibland människor som säger: jag har trott ett helt liv. Jag har gått i kyrkan. Ända sedan jag var liten. Men nu är det som om det var borta. Jag orkar inte. Jag kan inte. Att då du och jag som medmänniska får säga, och som kristen, jag tror. Jag ber. En ställföreträdande tro. Det kanske inte är vackert att tala om sorg och förlust och vårt behov av mänsklig närvaro. Och prata om en kort tid när det för många människor är en plågsamt lång tid. Det kanske inte är vackert att prata om det här när vår ljuset är så där vackert och det bara växer av liv utanför. Men vi ska ju också påminna varandra om att naturens livscykel, det som var dött, nu får liv här ute. Den går inte alltid i takt med vår egen livscykel. Det finns många människor idag som känner att den här våren påminner mera om höst. Om att det där ljuset har svårt att tränga igenom. Men det är vackert att prata om det här i en kyrka därför att det finns en Gud som håller och bär. Vi hörde Jesaja-orden i början av gudstjänsten. Jag dolde mitt ansikte för dig som om du var ensam, som om du var utlämnad, som om allting var borta. Men så står det, men evigt trofast visar jag dig nu min kärlek. Jag har märkt att när jag talar om Guds närvaro så håller jag inte handen så här som en Gud som sträcker ut sin hand och du och jag, vi får om möjligt försöka nå den. Jag har märkt att jag står så här när jag pratar om Guds närvaro. Handen lite lätt kupad, precis som att den håller upp och bär. Det blir bilden för mig och känslan för mig när vi pratar om var är Gud. Han är den som håller. Inte vår förmåga att hålla i och klara av, utan faktiskt när du och jag inte orkar hålla i och klara av, det är då han bär och håller. Vägen till livet innebär inte att vi finner en mening i det som är meningslöst. Att söka en mening i det som händer i krisen, det kan vara fördärvande. Jag skulle vilja visa en bild som kan hjälpa oss. Och det är sjukhuskyrkans symbol. Den visar en blomma, en växt full av liv. Men så händer det något. Om ni tittar noga så ser ni att skälken har gått av. Det har blivit ett snitt. Det blev inte som det var tänkt. Men något annat växer ut. Inte som det var tänkt från början. Inte som vi kan se det. Men något annat växer. Och det blir också, kan också bli vackert. Vi förstår inte varför det där första snittet kom. En dag kanske vi får svar på det. Men det vi vet är att livet finns fortfarande. Och sen ser ni att det är omrummat av det som är formen av ett kors. Inte en enda stund under den processen går det utanför den närvaro som vi kallar Guds närvaro. Den är innesluten i det. Det ger oss hopp. Det ger oss möjlighet att se vidare vägen till livet. Jag blev så glad när ni spelade Blott en dag. Jag hade skrivit den här nu på slutet. Varför tycker vi om Blott en dag så mycket? Skälen är säkert olika, men en av dem är just i inledningen. Blott en dag, ett ögonblick i sänder. När jag pratar med patienter ibland så säger de till mig att ja, jag tar en dag i taget. Då brukar jag säga, du har fått en gåva. För det är ju vad vi alla säger, men det är få av oss som klarar det. Men skulle man klara det, och det som Lina Sandell skriver, att om vi lyckas ta en dag i taget. Och morgondagen vet vi ingenting. Vi vet inte hur den ser ut. Men idag är vi här. Idag vet vi. Och idag är Guds närvaro hos oss. En Gud som bär och som bär i livet. Amen. Hela vägen går han med mig. Ännu en älskad psalm 252 sjunger vi tillsammans.
Då får vi dröja en stund i bön och förbön. Och musikkåren kommer att spela under tiden. Och du har möjlighet att gå fram och tända ett böneljus. Och likadant skriva ett bönämne och lägga i korgen. Och lämnar du lappen öppen så läser vi upp den. Annars viker du ihop den och tar vi med den i bönen. Så välkomna att dröja i bön och tända ljus. Den här veckan så har vi i vår förbönskalender bön för basgrupp 11, församlingens vänner, sjukhuskyrkan och de arbetsplatser som vi arbetar på. Och vi ber för Sverige och aktuella saker i världen. Låt oss be. Herre, tack för att vi får komma med det som vi har bett för nu en liten stund. Herre, du har hört våra böner och du ser ljusen. Du vet vad som gömmer sig i varje låga. Herre, tack för att vi får lita på att du är trofast. Och att vi får vila i din hand. Du bär och lyfter när vi bäst behöver det. Även om det inte alltid känns så. Men tack Herre för att vi får lita på din trofasthet. Du överger oss aldrig. Så ber vi för de som är med i basgrupp 11. Herre, du vet vilka det är. Vi lyfter fram dem inför dig. Låt dem få känna att de har samhörighet i gruppen. Att du tar hand om var och en. De är olika och har olika behov. Men Herre, du ser dem. Vi överlämnar dem i dina händer. Tack för alla församlingens vänner. Hjälp oss Herre att se dem. Att ha omsorg om och bry oss om. Att vi finns och har god närvaro när det behövs. Att vi uppfattas som en kyrka som drar sig till människor. Och så ber vi för sjukhuskyrkan. Tack Herre för de som jobbar i sjukhuskyrkan på Rehov. Tänk speciellt på de fyra just idag. Herre, tack för att du leder och bär allt som de får möta och finnas som stöd. Många olika saker, jobbiga saker, svåra saker. Men Herre, låt dem få uppleva att de är sända av dig. Och att de har en jätteviktig uppgift. Så ber vi för olika arbetsplatser där vi finns till vardags. Herre, hjälp oss att känna att vi är viktiga på arbetsplatsen. Att vi kan vara en förebild. Vi kan där det behövs lyfta fram dig. Men bara genom vårt sätt att vara. Att se människor, att ha närvaro. Att vara en god förebild. Kan betyda jättemycket. Stämningen på ett arbetsplats. Det finns jättemycket vi kan påverka med hjälp av dig Herre. Vill uppmuntra till det. Så ber vi för vårt land. Herre, det är mycket som för sig går. Ibland tycker vi att mycket är så ont. Och så kan det vara. Men Herre, hjälp oss att ändå vara hoppfulla. Att lita på dig. Att det finns bättring. Att hjälpa oss att finnas till för människor. Och vi ber för vår värld. Världen är trasig på många olika sätt. Här vi ber verkligen för en fredens hand över Mellanöstern och Iran. Och Ryssland och Ukraina. I Afrika är också mycket oroligheter och hemskheter. Herre, hjälp oss att inte tappa modet. Utan ledas av dig. Och att vi har med dig i våra förböner, Herre. Att vi inte glömmer bort våra bröder och systrar utöver jorden. Så vi lägger allt det i dina händer, Herre. Och vi får gå i frid. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så får vi lyssna till ett avslutande musikstycke. Och sen är ni välkomna på kyrkfika.
Sätt på den, ja. Första stycket vi spelar idag handlar om en trollslända. Kompositören tänkte sig när trollsländan sätter sig på sitt strå så bildar den ett kors. Så det var tanken. Nu ska vi avsluta med en liten sändningsstycke till oss alla. Att våga gå ut och prata om Jesus, antingen på berget eller vart vi än befinner oss. Ja.